Jag är sjukt bullish på olja här. Jag tycker det ser väldigt, väldigt positivt ut. Så att, det jag skulle inte få något som oljan står för 100 när året slutar.
Och det är ju ändå en bra bit under finanskrisen. Så att,
ja, precis. Vi ska upp till 150. För att, och det, jag tror att vi kommer gå igenom det där för det sen också. Men ja. Micke Hässle efterbildning, så att Anna och jag får ta över poddet.
Jajamän. Du har ju bara massa AI-anteckningar, men nu såg jag att du tog inte med dina anteckningar.
Jo, jag har
dem
här.
Och du har? Ja. Oh, jäklar vad sjukt. Du har faktiskt med dig de inte skrivna för hand i ett stort anteckningsblock.
Nej, jag har glasögon och till och med en blind kan se dem här.
Okay, du lyssnar
tack för alltså, den.
Du lyssnar på Antilop podcast med Anna Svan och...
Sandqvist.
Och för de som inte hörde det. Och Martin, du var ju lite sur på mig.
Jag var väldigt sur. Alltså jag tycker inte att man är så taskig mot sina kollegor liksom. Man kallar man är blinda. Men tydligen så får vi vara så vi väldigt öppna och ärliga så får... Nej, men jag är halvblind. Men ja,
eller helt.
Så är det när man är gammal.
Men du vill ju snacka lite AI, machine learning. Det händer ju lite på AI-fronten.
Ja, nej, men jag tycker det är lite kul med hela den här chat GPT-utvecklingen. Det är verkligen, det känns som en liten revolution. Och jag är ju definitivt ingen teknikexpert, men jag har ju lite åsikter om det här då. Jag använder lite teknik i vår förvaltning, men ja, jag kan berätta lite om det också. Men,
du kanske ska börja med det och sen så snackar vi AI så att vi bygger liksom lite förtroende hos våra lyssnare.
Ja, precis. Och AI är liksom ett generellt begrepp för artificial intelligence självklart, som alla vet. Men det som vi använder kallas för machine learning, som är liksom den matematiska grenen som, där man försöker liksom bygga då matematiska modeller för att få datan att lära sig då. Och vi använder det lite i förvaltningen för att hjälpa oss att förbättra mönster kan man säga. Och ja, vi har vissa saker som vi använder där som heter lite olika saker. Och
Det är jättehemligt.
Det är jättehemligt, nej men det är inte hemligt. Det här är ett standardgrej som folk använder, så det är liksom, vi avslöjar inga hemligheter. Men det kan vara lite liksom kul att bara berätta lite om de saker vi använder. Och det är framförallt då vad man kallar för då klassificeringsalgoritmer, som är algoritmer som försöker klassificera ett mönster liksom i antingen bra eller dåligt i det här fallet. Alltså ett mönster som kommer att funka eller ett mönster som inte kommer funka. Och då finns det en massa roliga algoritmer för det här. Neurala nätverk, sportväckmaskiner. Nu tappar jag tråden.
Nu tappade du tråden. Men okej, men jag skulle säga, men om jag säger så här då, förklara för våra lyssnare och för mig, och kanske framförallt för mig, som om jag är 5 år gammal. Eller ja, så här, låt oss säga att du ska förklara.
Som om du är 30 år gammal.
Som, du sa ju idag att du brukar säga till folk att du gör som syskon, men att var det din fru som bara, nja.
Nej, jag insåg att ja, men vi är faktiskt inte, det är faktiskt 20 års skillnad mellan oss.
Så jag sa till Martin, men jag kan vara en liten sladdis. Men låtsas som att du förklarar för din dotter, Saga, vad det är du gör med dina machine learning.
Ja, precis. Men det man försöker göra då, det är att, liksom, att mata in massa exempel till algoritmen och visa en exempel, det kallas för supervised learning, på tillfällen när mönstret fungerar, och så visar man massa exempel på när mönstret inte fungerar, och sen försöker algoritmen själv då bestämma vad är det som gör att ett mönster fungerar och inte fungerar, och liksom så vi använder helt enkelt, vi matar in liksom ett mönster eller liksom lite avstånds liksom parametrar på ett mönster, och sen försöker den jämföra det med en massa historiska exempel om det här är ett bra mönster eller ett dåligt mönster. Och så kan man liksom förbättra träffsäkerheten med ett par procent. Inte mycket, men lite grann. Och det kan liksom hjälpa en i att avgöra om man ska ta det här mönstret eller inte då, varje gång man tar ett trade.
Precis. Men för att klargöra då, hela vår fond är absolut inte systematisk. Vi kör ju liksom en liten hybrid, så att vi är egentligen bara en helt systematisk strategi i hela fonden.
Ja, precis. Och den använder de här sakerna på ett systematiskt sätt. Men vi använder det i övre fonden på lite diskretionärt sätt då, kan man säga.
Precis. Men det kanske vi också ska säga då. För att det gör ju du, för du förvaltar ju ungefär hälften av fonden.
Mm.
Och en fjärdedel av vad du förvaltar så är den helt systematisk. Och i resten så får du då signaler. och sen så från de här modellerna. Men sen så fattar du ändå ett beslut, det är diskretionärt.
Ja, om du ska jag väger in all information som jag kan komma på, och det är liksom, det är massa olika signaler som man måste väga ihop då. Och bland annat då den här inputen från machine learningen, hur den tycker det är bra eller dåligt, och så fattar man ett beslut på det. Så att det är...
Så du tränar en algoritm, ja, och sen så säger algoritmen till dig vad du ska göra, och sen så emellanåt så litar du ändå inte på den.
Precis, för att den, jag vet att den bara kanske rätt 55% av tiden, och jag kanske bara rätt 55% av tiden, men om vi lägger ihop varandra så kanske det blir som 60% om jag har tur. Och så att...
Det är bara att lägga ihop varandra så blir det ungefär noll. Nej, jag skojar. Nej, men precis.
Så det är, förhoppningen är bara att förbättra träffsäkerheten lite grann, och liksom... ja, mönstret eller algoritmen kanske kan liksom hitta saker som jag inte ser, helt enkelt. Den kan hitta liksom icke-linjära samband som inte är helt uppenbara, som kan ligga dolt lite liksom i historiken då.
Precis. Och det här har ju du gjort i ett par år.
Ja, precis. Och
sen alltså, jag föddes typ.
Typ. På Lynx så används det ju mycket liksom machine learning, och det här är ju inte alls samma sak, men ja, men det är väldigt bra hjälpmedel för att just liksom hitta liksom icke-linjära samband och liksom saker som inte är uppenbara för ögat då. Men det är, som du sa, så är det i kombination med liksom med liksom den egna intuitionen då, så att det blir en form av hybrid.
Och vad är det du tänker på med ChatGPT?
Ja, nej, precis. Men då, alltså, jag har börjat kika på Twitter nu, och det dykt upp väldigt mycket så här applikationer som, där de använder ChatGPT som liksom, alternativ till Siri. Och jag börjar fundera på om det här är liksom kanske den bryggan som kommer ske mellan då. Vi har haft mycket speciell AI, alltså specialiserad AI i form av datorer, telefoner, alltså allt möjligt har vi haft väldigt liksom, saker som har väldigt hög intelligens, men på ett väldigt specifikt område, alltså schack och allt sånt där, där vi kan liksom, där självklart liksom maskinerna är mycket smartare än vi är, men vi har inte haft den här artificiella liksom, eller generella intelligensen. Men jag tror att den här med ChatGPT, det bara gör en brygga här emellan, för att nu börjar man plötsligt kunna kommunicera. ChatGPT är ju en språk liksom, förståelse maskin kan man säga, egentligen säga, som man kan liksom prata med, och den översätter det då. Man kan säga åt den att skriva kod, och
det gjorde jag.
Ja.
Jag bad den bygga en liten beta, så att jag kunde kolla beta på olika futures mot, ja, vilken tillgång jag nu ville kolla på.
Det är lite roligt.
Ja, det var lite kul. Men den hade ett fel, och så bad den rätta till det felet, och den bara, jag förstår. Det är det här som har blivit fel, och sen skrev den exakt samma kod. Och sen så, ja. Men det var 3,5, och jag har ju 4, så att jag borde göra det där igen.
Ja, ja, men det är superintressant. Alltså, för det här kanske är liksom den brygga som har saknats mellan specialiserad AI och liksom för att komma över till mer generell AI. Jag tror det kommer gå rätt snabbt här nu liksom, tills vi har liksom, robotar eller liksom applikationer som fungerar mer eller mindre som liksom generaliserade AI-bottar.
Men okej, filosofiskt inslag här. Kommer människan att sluta tänka?
Ja, precis. Och det är liksom lite det som jag tycker är problemet då med liksom hela den här utvecklingen, att människan kanske slutar använda sitt sunda förnuft. Och vi börjar redan se det i liksom, folk använder Wikipedia och Google, om jag även tidigare liksom,
eller sociala medier för att, ja, bilder för att skaffa sig politiska åsikter, vilket, ja, ju också visar sig skapa liksom mycket extremister. Så frågan är om vi inte ens behöver lära oss någonting. Det är jättebra att underhålla hjärnan. Om vi inte behöver göra det överhuvudtaget, vad kommer ske med mänskligheten då?
Precis, det är dels den fysiologiska liksom problematiken. Vad händer med kroppen och hjärnan och evolutionen av människan? Men för mig är inte det huvudsakliga problemet. Utan det huvudsakliga problemet är vad som händer med samhället och det socioekonomiska när vi liksom slutar kritisera, vi slutar tänka, vi slutar liksom... tänka oberoende, alltså man, då har vi risken att vi faller in, som vi redan sett liksom lite förspel av liksom hela med woke och cancelkulturen, och liksom, man får inte kritisera någonting, och liksom, jag tror inte det är bra. Jag tror det är bättre om vi liksom, alla får liksom säga vad man tycker. Sen måste man självklart, rädslan är att vi ska få något nytt liksom 30-tals zeitgeist där vi liksom, där spårar det blir någon form av liksom, där med antisemitism och Hitler och allt det här liksom, det är det som är, det är därför man försöker liksom baka in alla de här liksom skyddsmekanismerna för att vi inte ska liksom sprida misinformation och liksom konspirationsteorier. Men som vi såg med liksom covid, så många av de konspirationsteorierna visade sig vara sanna till slut, så att, men det,
ja, Och det känns ju givetvis inte som en skithärlig framtid. Det finns ju såklart jättemycket positiva saker med det här, mycket bra som man kan skapa och så vidare, och det förenklar vardagen för många, framförallt för de som vet hur man ska använda det. Problemet blir väl, det finns jättemycket problem med det här. Ett problem är att jag tror att det är många som kommer vända sig direkt till AI för att få svar på frågor, oavsett vad det är.
Exakt, och det är ju folk redan nu. De frågar Wikipedia, och Wikipedia är jättebra.
Men det är ju en sak, det är en informationskälla, men då kan man göra vad man vill med den informationen. Men jag tror att det finns nog de som säger okej, min partner har gjort det här, borde jag göra slut? Och så vidare. Så fattar man kanske emotionella beslut baserat på...
Eller framförallt att man orkar inte tänka, man orkar inte liksom göra den mentala gymnastiken som behövs för att liksom fatta ett eget beslut, och då jag tror det kan bli väldigt farligt det där. Och det tror jag är stora faran, inte att vi ser liksom ett Terminator-scenario eller att AI, liksom att det här alignment-problemet som man pratar om, att vi måste liksom likställa liksom datorernas vilja med vår vilja, att vi ska liksom vara snälla mot varandra. Jag tror inte att det är huvudproblematiken. Jag tror huvudproblematiken är just att vi inte liksom, är att vi slutar tänka helt enkelt.
Men går inte det hand i hand då? Vi blir rätt elaka om vi inte tänker. För då tänker vi inte heller på att vara medmänskliga. Det är också det, om vi låter något annat fatta beslut åt oss, så tappar vi det som faktiskt gör oss till människor. Och kanske också empati också. Och sympati.
Men framförallt lathet tror jag bara liksom att, och vi behöver, alltså det bästa samhället tror jag sker när man har ett samhälle som där alla får säga vad de tycker, och sen även fast det är lite knäppa åsikter och liksom man får ventilera.
Du har
väl
inga knäppa åsikter?
Jag har inga det, men alla tycker ju att ens åsikter är de sanna och de rätta, och det är klart det är så, annars skulle man inte tycka om, man skulle byta åsikter.
Man ska också ha oculism, som är mitt favoritord, som betyder the realization of the smallness of your perspective. Så man kan liksom inte dra några slutsatser. Det här är filosofiskt sidospår. Och jag tror att okulism kanske inte är någonting som de flesta har i bakhuvudet. Så skit i det. Jag tänker kanske inte helt osökt på ett podcastavsnitt som jag och Micke gjorde för 100 år sedan i ett annat liv. Där vi skämtsamt sa att Spotify var filtret till Fermi-paradoxen. Vilket innebar att vi på skämt, såklart, vi kanske är lite foliehattar emellanåt, men inte så här mycket. Det vill säga att Spotify eller Netflix eller HBO eller liksom någon typ av underhållningsservice, vilken det nu än är i framtiden, att det kommer gå så långt att mänskligheten till slut är liksom ett gäng blobbar som ligger och blir injicerade med underhållning.
Ja, det är lite att det är på väg.
Och AIns roll kommer bara se till att vi har så mycket liksom njutning som möjligt. Mm. Och sen när vi är så mycket blob att vi liksom inte förökar oss längre, så antingen dör vi ut och så finns det bara AI kvar on planet Earth, eller så till slut så säger AI okej, men om vårt jobb är att se till så att de har så mycket njutning som möjligt, så innebär det att de inte ska existera längre, för att det är jobbigt att ha en fysisk kropp och så vidare och så vidare. Och att AI därmed stänger av mänskligheten. Det här är ett jätteskämt, så att jag vill bara förtydliga det extra mycket.
Men det är Matrix-scenariot, och jag tror inte, alltså det kan ju bli så. Det kan vara en stor fara. Alltså många är ju väldigt rädda för, Stephen Hawking var ju det, och Elon Musk uttrycker ju att det är den största faran vi står inför, liksom det är det här alignment-problemet. Men alltså, jag vet inte.
Du vet inte.
Jag tror inte det. Jag tror att
det var ju uppfriskande. Jag tror inte heller det, och det var därför jag vill också förtydliga att det här är liksom inte ett scenario som jag ser framför mig. Det här var ett skämt som vi drog för ganska många år sedan, och som jag har tänkt på emellanåt och tycker är lite roligt.
Ja,
framförallt nu när man ser att folk tänker mindre och mindre.
Ja, precis. Men just att det går så väldigt snabbt nu. Alltså man märker att ChatGPT, hur snabbt det utvecklas och hur smart den blir, och liksom hur alla appar man kan skapa, och liksom just den här kopplingen att man kan liksom föra ihop alla de här små del liksom specialiserade AI-applikationer vi har haft och liksom föra ihop det till någon generell liksom intelligens. Så att vi kommer ju rätt snart ha liksom ha applikationer och robotar och appar som beter sig väldigt mänskligt och har liksom Uber-intelligens. Så att,
tror du AIS kommer köpa guld?
Jag tror inte det, för att det är liksom, då måste man baka in kontext, och det är någonting som sådana här algoritmer har väldigt svårt med. Det är, liksom, det är att se någonting större, liksom, någon helhet, och skapa någonting originellt. Originellt tänkande är ju väldigt svårt.
Fantasi.
Precis, och liksom, ja, be en AI skriva liksom en ny sitcom till exempel. Jag tror det skulle vara väldigt svårt att skapa Seinfeld eller Vänner. Liksom. För att det är så...
Just nu kanske, fast nu finns det faktiskt flera komiker på typ social media som har bett en AI skriva, som har bett ChatGPT skriva en sketch. Och så bara ger den lite kontext. Och så pratar de om hur ChatGPT då kan ta över eller förändra vårt liv. Och de blir svinroliga. Och jag måste säga att ChatGPT har sjuk självdistans.
Mm. Ja, men det kanske är så. Den kanske har liksom det lär sig ironi. Den lär sig liksom kreativitet och fantasi också.
Vi har faktiskt pratat om att vi ska låta den göra ett podcastavsnitt.
Ja, det är lite roligt. Ja, eller vi ska skapa en ChatGPT-kopia av Micke, så vi slipper av honom på kontoret. Det kan man liksom göra.
Nej, gud, nu skrattar vi så ondskefullt, så han är inte ens här. Han sitter liksom norr uppe i Piteå i snön, begravd i snön, medan vi sitter här. Och det var någon som kommenterade sist att det var bra krök på kontoret, för det var någon gammal bil när det var en champagneflaska i bakgrunden. Men här sitter vi faktiskt med varsitt glas champagne.
Ja,
ja, det blev så idag. Vanlig dag på hedgefonden.
Och sen, alltså, en annan sak som folk är väldigt oroliga för, det är det här med att det ska ta massa jobb. Det har man ju oftast liksom att, ja, men nu blir det problem för att nu kommer liksom datorerna ta över. Och det, så är det liksom att vara basic programmerare idag och kunna liksom kunna lite programmeringsspråk, det kanske inte längre så viktigt. Det kanske inte liksom är en jätteskill, för att nu kan du liksom be ChatGPT att koda åt dig. Så att, men så har det alltid varit med all teknik som har kommit. Den har alltid liksom skapat arbetslöshet egentligen, och den ska ju göra det, och det, då får man hitta på någonting annat, alltså, om man är just programmerare helt enkelt.
Men, och det är väl generellt det, att jag såg att det var någon som skrev på Twitter, jag tyckte det var lite roligt, att för 20 år sedan så var rådet lär dig att programmera, för 10 år sedan var rådet lär dig programmera, för 5 år sedan var rådet lär dig programmera, idag är rådet lär dig att odla grönsaker.
Ja, men det, det är helt sjukt.
Lär dig att skapa mat liksom.
Precis, för över natt plötsligt så har det liksom inte blivit sån, så kan ju datorn göra det där också. Det gäller alla yrken, det kan gälla vårt yrke också liksom. Och då måste man acceptera det, och helt enkelt, och det är en positiv sak, att då frigörs ju vår arbetskraft till någonting annat. I bästa fall så kan vi liksom låta maskinen göra allt, och vi kan syssla med saker som vi liksom kan läsa poesi istället eller någonting. Det är så att,
eller filosofi. Och poesi i och för sig. Det låter ju otroligt ljust, framtiden.
Ja, det är det. Och teknik har alltid varit så att jag helt alltid förbättrat vår levnadsstandard. Trots att man har slagit så självklart mängder folk i, har ju blivit arbetslösa. Men vår levnadsstandard har ju självklart ökat kraftigt tack vare den här teknikutvecklingen.
Vad tror du kommer hända med mental hälsa då? I takt med att vi får mindre och mindre att göra. För att i takt med att vi får mindre och mindre att göra, men fortfarande har hög levnadsstandard, desto mer måste vi fundera på vårt egna syfte och vår egna mening. Och det har man ju sett, att i de länder där man har det bäst socioekonomiskt ställt, så är mental ohälsa, ja, störst.
Det är därför min fru håller på att utbilda sig till samtalsterapeut, och det är liksom, det tror jag kommer bli ett framtidsyrke, för att det är folk liksom, det blir bara värre och värre här, och liksom, vi är ju inte skapta för det här välståndet, för det här livet. Vi är ju skapta för att överleva och liksom föröka oss, och det självklart så ökar liksom
samtidigt mentala. Ser vi ju liksom en renässans när det kommer till psykedelika. Jag menar, både svamp och LSD är godkänt att användas,
ja, det kommer
inom
hjälpa.
Psykoterapin. Kommer vi bli liksom... vänta lite nu. Kommer 70-talets hippies dröm införlivas under 2000-talet, tror jag?
Ja, lite grann tror jag. Liksom vi kommer kunna förverkliga oss själva. Vi kommer liksom fundera mer och mer på mening med livet. Och,
betyder det att vi kommer kunna ta skit mycket svamp på kontoret, och det är det vi gör här liksom? Ska en AI sköta resten?
Jag heter bara kantareller.
Ja, du heter bara kantareller, ja.
Nej, men det är precis så, det går ju hand i hand där med att liksom vi utvecklar liksom massa hjälpmedel, eller massa liksom kunskap för att försöka bota mental ohälsa då, men självklart, alltså det finns en jättebra bok av Podolsky liksom, Why Zebras Don't Get Ulcers, och det är faktiskt så att djur har inte de här liksom problemen, för att de fokuserar bara på att överleva och liksom föröka sig, och ibland så är man lite avundsjuk på det livet, Alltså man kan se på sin hund. Skönt att det borde vara där.
Fast, nu är du full av skit. Jag filmade för övrigt Drake förut. För han låg och snarkade bredvid mig. Jag kan lägga ut det på Twitter. Drake är din...
Har du rättighet att filma?
Drake är alltså Martins vita lilla pomeranian. Han är mindre än Capix. Men väldigt gullig.
Ja.
Hur som helst. Du säger att du är lite avundsjuk på det här. Men om man tittar på Afrika. Nu har man funderat lite på hur kommer det sig att den mentala ohälsan ökar bland kvinnor i Afrika. Så här bara, men herregud, för att de för första gången på typ någonsin kan mata sina barn och sig själva. Och då måste de fundera på vad gör jag nu med livet? Och så lever de liksom i misär.
Ja.
Så jag vet inte om du ska säga att du är avundsjuk på Drake.
Nej, men alltså, ibland kan jag kolla på den här
serien. Inte för att Drake har det som...
Nej, ja. Det är klart. Jag skulle inte vilja gå tillbaka 500 år i tiden och liksom heller, för att då hade inte folk de här problemen. Då fokuserar man på andra saker, och det är klart, jag lever ju hellre i det här livet och har möjligheten att liksom att...
Men du är också en fru som är samtalsterapeut.
Men det är, alltså man måste skilja på mental ohälsa och lycka. Jag tror att lyckan, den stiger. Jag tror vi är lyckligare idag än vad vi var liksom för ett par hundra år sedan, definitivt. Men vi kan ju samtidigt få problem med liksom mentala hälsan ändå.
Det känns som att du och jag satt just precis på en lunch idag och pratade om alla problem som vi upptäcker i bolaget, men också liksom hur mer och mer passionerad vi blir över att driva det här samtidigt.
Ja, det är lite så här, det är som Mikael alltid säger, liksom, uppförsbacke ger liksom starka ben.
Så det,
och det finns en charm i det också, att det alltid är motigt liksom, och det,
men är det alltid motigt?
Nej, men det är, tricket är att hitta något som är lagom motigt för att det ska gå och komma över det, men fortfarande ge tuggmotstånd liksom. Det är alltid det, den nivå man vill ha, för att då är det optimalt.
Ja, det är faktiskt en riktigt fin balans. Men har du något mer att tillägga, eller ska vi gå över på lite lyssnarfrågor som vi fick in från Twitter?
Ja, nej, jag tror inte jag hade så mycket mer att säga om...
Vi har ändå avhandlat Fermi-paradoxen. AI, mental ohälsa, det är liksom lite...
Ja, vi skulle göra ett litet sido liksom avsnitt här istället för att bara prata guld och såna saker.
Men nu nämnde du det ändå. Men då ska vi se. Håll ett försvarstal om Riksbanken och Stefan Ingves, säger Broder Malte. Jag svarade att jag faktiskt inte helt gränslös. Skulle du kunna göra det? Kan du försvara vad Ingves gjorde och Riksbanken?
Nej, absolut. Jag är ju väldigt kritisk till liksom Ingves och alla centralbankers agerande egentligen. Och de är i slutändan politiker som, liksom, som ja, inte vågar fatta de tuffa besluten. Och nu är vi i ett sånt läge att och det var väl 2008, liksom att det tuffa beslutet är för tufft helt enkelt, och det kommer sluta med då att vi går den andra vägen och inflaterar liksom allting och skapar misär för alla. Men så att
hårda ord för Ingves, och du var inte heller så gränslös, hörde jag. Det här är faktiskt en bra fråga. Jag tycker att det är bra med accountability. Hej Anna, säger Wolfman. Du flaggade väl för ett rusande pris på naturgas i mars. Vad hände? Guldgrävare verkar gå upp nu, men inte guldpriset lika mycket. Ska man hellre äga miners? Vad gäller uran? Ska man vara väldigt långsiktig där, 5-10 år, för att något ska hända? Jag kan börja med gaspris.
Ja.
The race is not over yet, kanske jag ska säga. Nej, men jag, precis som jag skrev på Twitter då, att jag har ju köpt med... jag skulle vilja säga en och en halv hand. Det finns lite utrymme. För jag frågar vår chief investment officer, eftersom att han ändå sitter här.
Jag visste inte att du hade den positionen på.
Det vet du ju. Skärp dig.
Jo, nej, men alltså, naturgas har ju varit i en
bearmarket
rätt länge. Men det ser ju långsiktigt väldigt bullish ut, får man säga.
Och långsiktigt då, så pratar vi några månader, ja. Skulle jag fortfarande säga. för så här, jag sa ju också då, det här är en väldigt volatil tillgång, och den kallas för The Widowmaker av en anledning. Jag började väl köpa någonstans på 2,4. Då handlar jag ett kontrakt som ligger lite längre ut på kurvan. Jag tror att det är i juni eller juli. Jag kommer inte ihåg exakt vilket. Så jag handlar liksom inte spot. Nej, men jag är fortsatt positiv. Jag har inte sålt. Jag skulle kunna tänka mig att köpa lite mer här. Jag tror att det kontraktet som jag handlade står i 2,1 dollar.
Och det är ner från typ 6 eller sånt där, eller hur? Det, liksom, det har varit en rätt
rejäl... Ja, ännu mer faktiskt. Sen i september förra året. Mm. Så att det har rört sig lite sidledes. I början när jag köpte då, i mitten på februari, så drog den ju upp nästan till 3 dollar, det kontraktet. Och sen har den fallit tillbaka lite grann. Så att, nej, men jag är fortfarande positiv. Jag menar, det är inte som så att Europa och resten av världen inte kommer behöva fylla på sina naturgaslager. inför vintern. Så att nej, jag är positiv. Och jag menar, jag tror att mycket hade att göra med att oljan föll ju kraftigt, fullständigt imploderade. Men nu har oljepriset dragit igång igen. Så att jag tycker att det finns uppsida. Som sagt, jag äger. Eftersom att vi ändå då är inne på samma fråga, så var det,
ja, jag måste också säga att jag är sjukt bullish på olja här. Jag tycker det ser väldigt, väldigt positivt ut. Så att det jag skulle inte få något som oljan står för 100 när året slutar.
Och det är ju ändå en bra bit under finanskrisen. Så att, jag
tror, ja, precis. Vi ska upp till 150. För att, och jag tror att vi kommer gå igenom det där förr eller senare också. Men ja.
Ja.
Ja, inga rekommendationer, men
inga rekommendationer. Vi måste också säga det i slutet på avsnittet, så vi kan säga det. Innan jag börjar prata om uran, för vad har dina vänner för epitet på mig?
Urantjejen. Urancrazyn. Crazy urantjejen.
Vi hade typ en lunch då någon frågade Martin lite på skämt om vi köper en ura, och de fick typ så här 45 minuters föreläsning av mig om uran.
De bara, jag visste inte att vi hade kommit till en föreläsning om uran här.
Ja, och sen dess,
har
det här
har en off-knapp någonstans, kan man stänga av den?
Nej, det har man inte. Det har jag faktiskt inte. Inte när det kommer till just uran. Det är så här, det går inte, jag kan inte sluta. Och varje gång sen dess, för det här är ett år sedan, varje gång sen dess som vi träffar dem, de bara, ah, du är urantjejen. Och idag satt vi på ett möte och de bara, vad tror ni om energi? Jag fick liksom bita mig i tungan. Jag bara, ställ inte den frågan. Ställ inte den frågan, jag kan aldrig sluta.
Ja.
Men guld då? Guldminers eller guldspot?
Ja, guldminers om man vill ha lite extra, lite extra liksom hävstång och lite extra avkastning. De är ju sjukt underbesatta. Så att,
vill man inte alltid ha lite extra avkastning, men betyder inte att man tar lite extra risk?
Ja, precis. Nej, men då får jag säga miners tycker jag är liksom det bästa om man ska ha väl någonting här, men man ska ha båda tycker jag.
Jag håller med. Ja, men då säger jag någonting om uran då. Jag såg att vi hade fått fler frågor om uran. Nej, men det är alltid sagt. För det första, ja, du måste vara rätt långsiktig. Det tar sikta på 7 år eller mer. Men det kommer röra sig under den tiden också, absolut. Vi har typ cirka 440 aktiva reaktorer idag. Det finns typ 50 stycken som byggs just, eller 86 stycken byggs just nu. Sen så finns det flera stycken som väntar på kö för att de ska godkännas för att bygga. På ganska kort sikt förväntas kapaciteten från kärnkraftverk att öka med ganska många procent globalt. Och det är bara de som faktiskt byggs just nu. Det byggs framförallt i Kina och Indien, men egentligen i hela världen. Och fram tills förra året så har man framförallt använt restbränsle från kärnvapen, i ryska och amerikanska kärnvapen. Vilket innebar att fram tills då till 2021 så producerade man bara typ 75% i genomsnitt av den totala konsumtionen av uran. Så nu är kärnvapenbränslet slut. Kapaciteten ökar för första gången sedan 2011. Och sist en gruva öppnade globalt var 2007. Så you do the math. Math is math. Det är bolaget som jag tycker att förutom typ Sprott och så vidare, det är om man vill handla uranpriset rent. Men i alla fall förutom just uran så brukar jag ju säga att nej, men köp liksom den direkta råvaran. Men just uran så brukar jag säga att nej, men titta på miners. Jag tittar framförallt på Cameco, och sen så har vi ju UEC. Vi har GXU. GXU är ju mer liksom verkligen wildcard. Där har vi ju liksom exploatering snarare än ett riktigt projekt. Men Cameco är enda bolaget i hela världen där du faktiskt äger hela produktionskedjan, från att du plockar upp uranet till att du faktiskt stoppar in det i reaktorn. Och de äger också världens största gruva som ligger i Kanada, som heter Cigar Lake, som stod för 8% av produktionen för ett par år sedan. Så det är en ganska stor fyndighet.
Ja, precis. Så vill man spela det säkra så tar man ju Cameco och de här. Liksom, vill man liksom ha mer risk självklart så spelar man.
Men Cameco har också ett beta på 5 år mot S&P på 0,94. Så att även om man tror att det har jättehög volatilitet så inte högre än marknaden.
Nej.
Sorry för det. Det var så kort jag kunde hålla det. Vad tror vi om Blåvitts chans i år? Vilken klubb är det? Är det fotboll, hockey?
Blåvitt, jag vet inte vad det är för något. Är det fotboll eller?
Jag har ingen aning. Men
nej, vi är uppmaning inga sportexperter.
Det här var Aktie Glenn. Han skrev alternativt, när tror ni till den visar sig vara en duva?
Det är en bra fråga. För att det är
24 tror jag. Jag tror alltså, han kommer ut.
Ja, alla de här centralbankscheferna har en tendens, alltså det gjorde ju Powell. Det började med Greenspan egentligen. Han var ju också så här super hawkish liksom, och guld, han gillar guld liksom, och men sen när det kommer till kritan så följer de alltid samma spår och liksom sänker och stimulerar och liksom viker sig för trycket, och jag tror liksom att jag tror tyvärr att det kommer göra det också, för att det är liksom alternativet är för svårt, och det är som det är, ja, det är scenariot att man inte liksom ska rädda bankväsendet, inte rädda systemet. Det blir helt enkelt för jobbigt liksom. Men det, tyvärr så är det det som skulle behövas, men det är ju ingen som kommer göra det.
Johan Sjösten, han undrar hur han kan ligga så snett i S&P 500.
Det är enkelt bara.
Han har druckit alldeles för mycket Monster och han skiter i sina stopplossar. Johan, skärpning!
Respektera stopparna, Johan. Skärp dig!
Precis. Okej, då ska vi se. Let's move on. Var köper man Sydings företagsobligationer med 17% ränta? Skitbra fråga. Vi får fråga Syding när han är tillbaka. Jag tror att han faktiskt ut det på sin på Twitter, så han har svarat på det. Då ska vi se. Vi har fått en hel del konsekvenser för väst på kort och lång sikt, då det verkar uppenbart nu att BRICS plus länder väljer andra valutor för handel än dollar. Senast idag gjordes en LNG-affär mellan Kina och Frankrike i yuan. Och det undrar Guld och gröna skogar, som för övrigt gör en egen inflation tracker sen ganska lång tid tillbaka. Så följ Guld och gröna. Det här är ju någonting som vi har pratat ganska länge om. Att, för det första så är det viktigt att poängtera att vi kommer inte gå från ett reservvalutasystem där vi helt plötsligt hoppar från dollar till renminbi, alltså den kinesiska valutan som också kallas för yuan, eller yuanen, beroende på vilket humör vi är på.
Vad tror du mest på, yuan eller yuanen?
Vilket jag är mest lång, ja. Exakt. För alla de som skakar på huvudet och tycker att det är ett otroligt internskämt, vi har fått lite feedback på det, sluta ha så mycket internskämt, så fast man heter ju yuan.
Ja. Så, eller Johan, det vet vi inte. Johan eller Johan. Nej, men allt det här liksom, det kommer ju resultera i liksom att välstånd kommer flyttas från väst till öst. Det är det enklaste. Liksom, att vi lever nästan i väst, i USA och Europa, där vi har höga skuldbördor. Och liksom, det kommer flyttas till öst, Asien och Kina, där liksom man producerar, man sparar. Och liksom, det är inget perfekt där borta heller. Jag är ingen stor fan av liksom Kina, men det är...
Du vill inte vara superbevakad. Du vill inte vara liksom konstant bevakad.
Nej, det gillar man inte. Och, så att man gillar frihet. Så att på det sättet såklart gillar liksom västvärldssystemet. Tyvärr så har vi grävt den här gropen själva nu. Och nu sitter vi här liksom i ett berg av skulder. Och liksom, det blir svårt att ta sig ur det på ett snyggt sätt. Så att, på kort sikt, så kort med liksom 10 år, då, så kommer mycket av väst att flytta till öst. Så är det.
Lite datapunkter då. För 20 år sedan, om man tittar på globala valutareserver, så stod dollarn för över 70%. Idag står dollarn för cirka 50%. Samtidigt så har euron, yenen och nu sen 2016 yuanen har gått från 0% till 2016.
Men hur har yuanen gått?
Yuanen har gått
från 0 till 1.
0 till 1.
0 till 1.
0 till 1. Precis. Nej, men yuanen då har liksom några procent ändå, vilket innebär att den tillväxten har varit väldigt hög varje kvartal. Och den som växer mest, det beror bland annat på att Kina gör affär med länder och kräver att handel ska settlas i renminbi, och man får till exempel yuan credits och så vidare. Det gör man mot framförallt Afrika och Sydamerika. Och det här får på lång sikt konsekvenser som att mindre och mindre handel kommer att settlas i dollar, vilket innebär att efterfrågan på dollar kommer att sjunka ytterligare. Och samtidigt då så har andelen dollar som finns i omlopp ökat, typ mer än dubblats, mer än tripplats. Så att det kommer att synas, men en sak som man ska lära sig då är att det är väldigt enkelt när det kommer till makro att se att det här bör vara konsekvenserna av det här, men det tar många, många år innan det faktiskt syns. Så att folk sitter liksom på saker.
Ja, nej, precis. Men jag hörde,
och centralbanker.
Det är som att se ett train wreck i slow motion, och någon beskriver som att liksom när Fed liksom började höja här och så är det lite som att en bil som kraschar och ekonomin är på väg genom liksom vindrutan nu liksom, och det när man trappar på bromsen så är det som händer, och det är det vi har sett nu liksom, hela med räntehöjningen och liksom, och det är verkligen så slow motion liksom, så att ja, det är det i åtanke.
Sen fick vi frågan, hur kommer man som svensk privatinvesterare åt rena bonds och T-bills? Skitbra fråga, fråga din bank. Det tror jag bäst.
Ja, och det är det som är hela bankernas problematik nu, att nu liksom, att man kan köpa T-bills på 5%, men man får bara liksom 2% i det som man ser alla med bankrörelsen. Och det är ju, ja, jag vet inte hur det där ska sluta riktigt, men troligen så blir det så att man att tightening-cykeln är över nu och man kommer börja sänka igen, för att liksom bankerna klarar inte av det här och hela systemet liksom börjar fallera, så att jag tror ju att vi liksom ja, att som sagt tightening-cykeln är över och vi kommer börja liksom, nu är det QE som gäller.
Men du snackar USA.
Ja, men samma sak, alltså det är.
Men det är också då frågan som vi pratar om igen, när blir till den en duva? Ja. Och jag tror att det kommer vara efter USA.
Precis, om vi skulle återkoppla till det vi pratade om tidigare, det här med liksom, ChatGPT och AI. Och,
tror du han frågar ChatGPT
om man ska lägga räntan? Men däremot så tycker jag att man kan se tendenser inom från centralbanken att alla följer efter varandra och liksom ingen vågar gå några egna vägar, och man, liksom, man gör som alla andra har gjort för att det är säkrast. Liksom, och det är också en sån här effekt av att liksom folk är för fega.
Det är en effekt av att vara människa, tror jag.
Ja, men vi blir mer och mer. Jag tror det där har ökat med tiden. Liksom, att man vågar liksom inte fatta egna beslut och liksom gå sin egen väg, utan liksom, det är lättare att följa vad andra gör, och det blir ännu lättare om man har liksom en chatbot som säger åt vad man ska göra. Inte för att de kanske använder just det.
Min chatbot sa åt mig att det är dags att runda av det här och öppna Ruinite. Du vet vad det innebär.
I know.
You know. Kryptonitet. Du har lyssnat på
Antiklu.